Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Kära lyssnare, vi finns ju numera inne i Podme-app. Det har du väl kanske inte missat, men om du nu har gjort det, så ja, det är där vi håller hus. Och där kör ju vi på som vanligt, Parisa, varje vecka med olika spaningar, grejer som vi måste få snacka om, diskutera saker som händer i samhället och kanske också för oss själva privat.
Ja, exakt. Och inte bara som vanligt, där finns vi med ny energi och en helt annan frihet, känner jag, faktiskt. Mm. Att vi ens kan fortsätta, och det är väldigt, väldigt kul. Alltså om vi bara ska landa i vad vi har avhandlat senaste veckorna bara. Ja. Det känns overkligt att det här bara är några få veckor. Minns någon att en politiker sa att man borde skjuta skarpt i en demonstration?
Det hände faktiskt på riktigt. Ja. Det är lätt att det bara har liksom seglat iväg nu till förmån för andra saker som tar vår uppmärksamhet. Till exempel Heard versus Depp-fallet, ja. Där vi ju kanske inte så mycket fokuserar på just vad som har hänt dem sinsemellan. Nej. Utan kanske mer folks reaktioner på det, hur vi pratar, hur vi förlöjligar kvinnor som har blivit utsatta för våld, eller vad de i alla fall säger att de gör, och vad det skickar för signaler till andra som kanske också har blivit utsatta för liknande saker.
Men vi har också varit på vår livs bästa kulturkväll ihop, måste vi faktiskt säga.
Det var vi
på Liv Strömqvist tänker på sig själv. Och då snackade vi bland annat datingekonomi, och vi hade liksom, det är det mest referenstäta avsnittet vi någonsin haft. Det var så mycket böcker och serier och filmer och det egna livshistorier.
Anteckningsblock när ni lyssnar på det.
Du pratade om datingekonomi, och jag tänker fortfarande i de termerna faktiskt.
Alltså hur, alltså det där med tillgång och efterfrågan på datingmarknaden, och det, ja, det är verkligen så här,
är din vara bättre än min, ja, också jämföra. Alltså det var så intressant
att det är som att datinglivet är som att vara typ på Price Runner eller prisjakt.se typ.
Men också så har vi ju såklart en hel del kultur. Den bästa läsningen, det är tv-serierna, det är filmerna. Från liksom pinsamma killar i Northman och Batman till sommarläsningen.
Ja, sommarläsningen. Jag skulle också tipsa om, du har ju sett en otrolig science fiction relationskomedi.
What?
Vem vet? Jag tipsar om en film som för en Disney-publik skildrar den första sexuella upplevelsen.
Perfekt.
Typ.
Första lilla gnugget.
Självsexuella.
Första lilla självgnugget.
Absolut.
Väldigt, väldigt roligt. Och den här sommaren återuppstår sommarspecialerna. Så vi laddar för fullt för det. Det kommer alltså komma specialavsnitt där vi har med oss väldigt uppskattade, säkert kända. Kan de vara kända? Ja, det är de.
De är nog alla kända, ja. Namnkunniga som det heter.
Och det blir ett jävla åk. Så ni som älskade avsnitten förra året, välkomna igen. Mm. Och med de orden, ska vi lyssna lite eller?
Vi lyssnar lite.
Så här har det låtit senaste tiden. Kul att ni är med! Liv Strömqvist tänker på dig är ju den allra första där delar av den här ensemblen var med, alltså originalensemblen.
Och det är... alla fyra som var med i originalensemblen var nu med här också.
Exakt.
Sen har de fått
och dessutom sällskap. Fått sällskap av Lotta Telje, William Spets, Per Svensson. Men tre till tror jag, mot första.
Jag vet inte vad de andra... du sa de jag kunde.
Den är alltså framtagen av Liv Strömqvists tematik och verk och värld. blandat från olika böcker. Och den här föreställningen tar tydligare avstamp från just Den rödaste rosen slår ut. Som alltså är Liv Strömqvists närgranskning, uppgörelse med vissa föreställningar om romantik och kärlek och parrelationer i vår tid.
Och det som är intressant med titeln är ju då också att den heter ju inte Liv Strömqvist tänker på partnerskapet, utan den heter ju Tänka på sig själv. Så det finns ju väldigt mycket med att det kopplar så här, hur finns jaget till exempel i parrelationen eller den här ständiga jakten efter kärlek. Jag läser i Svenska Dagbladet som har då recenserat den här 2020, så det är ju inte liksom nystarten men ändå samma form eller samma teman, där de skriver så här: kärleken eller längtan efter den stora personen är ändå huvudämnet. Strömqvist driver flera teser. En är att människan idag, skadad av varutänk, älskar mer ytligt, liksom tafatt. Vi har lyckliga bilder mer än själsliga möten. En annan tråd är rädslan för förälskelsen som beror på uppgivandet av det egna jaget. Den som totalt älskar en annan får också en aning om döden. Och det här tycker jag var så fruktansvärt intressant. Alltså längtan efter den stora personen. Att man är skadad av varutänk i det där.
Alltså kommodifieringen av relationer brukar man prata om. Att vi ser på varandra som med varumärken. Vi ser på varandra som varor att införskaffa eller äga. Mm. Att vår samtidsfixering egentligen av det här går igen i relationer.
Mm. En väg in i det här är ju då en scen med en stol. Där det är en, ja, alltså det är en vanlig hopfällbar röd stol som de använder. Det är den enda rekvisita som finns i den här pjäsen, förutom, säger man ens pjäs?
Alltså det känns så massa havigt. Stolar.
Ja, stolarna är med här på scenen och ja, de får liksom förkroppsliga olika saker. Men när de då skådespelarna tar tag i stolen och berättar liksom vad man har betalat för den och vilket bra pris det var. Men kan jag kanske få en bättre? Är den där snyggare? Eller får jag mer för bättre pris och så vidare? Och att det då också i scenen finns då paralleller mellan så här konsumtionstänket då till relationer.
Jag kommer att tänka på lite så olika bokcitat. Jag samlar ju dem i en jättetöntig bokmapp. En är från en bok som jag verkligen vill att du ska läsa av Jesse Klein.
Ja.
You'll grow out of this.
Ja, men jag har ju läst 75%.
Ja, roligt! Mm. För då, när du har läst den så ska vi babbla om den.
Mm.
Jag älskar ju den. Och en grej hon pratar om är ju standards. Apropå det här med när man får höra att så här, du är för kräsen, du är för, alltså för här. Man bara, som att det är ett problem att jag inte exakt är ihop med någon.
Med någon vem som helst.
Nej, men också här, jag kanske dejtar folk men jag känner inte att jag vill bli ihop med någon. Alltså så här, för mig, jag lever inte enligt någon så här gammal, återigen 50-tals bild av hur relationer ser ut.
Heller. Jo, men också, I'm brilliant. Varför ska jag inte kräva briljans av den jag nära mig?
Man bara, jag lever inte ett tillstånd som är präglat av att jag är singel. Det är inte så jag ser när jag går in i ett rum eller när jag lever mitt liv. Alltså det är inte det, du vet. Men för vissa är det nog så. Och det är supersorgligt. Hon skriver så här: standards are something you accumulate over a lifetime of interacting with potential romantic partners and figuring out as you encounter new bullshit what is bullshit you will tolerate and what is undeniably dealbreaker bullshit. Det kommer alltid finnas grader av bullshit. Frågan är bara vilken sort du kan tänka dig att stå ut med. På tal om Liv och stolen.
Ja.
Att stå där med en stol som kanske har några liksom, skruvar och grejer som är lite knasiga.
Mm.
Bara, nej, jag vill ha en perfekt ny stol. Och så, men vad har du själv för skruvar? Vem fan är du att kräva en ny stol?
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Har du något av Ebba Busch Thors senaste?
Åh, herregud, Parisa.
Det var tvärkast, tycker du. Om det finns postgröna blues, finns det post Ebba Busch blues? Så här sa hon alltså vid två tillfällen, använde hon begreppet skjuta skarpt.
Varför tvingades polisen på reträtt? Varför sköt man inte skarpt?
Hör du också att hon sa varför sköt man inte skarpt?
Ja, och att det också låter som någonting som... Men du kan anta att hon har bestämt sig för att hon ska upprepa. Så där funkar det ju, om man lyssnar på mycket politikerintervjuer, så kan man ju ganska snabbt få ut budskapen som man märker att de har suttit och kommit överens om, att det här ska vi upprepa, så att det är det folk kommer ihåg efteråt. Tycker inte att det är så jättemycket frågetecken kring det.
Och som sagt då, att Tore Hammar frågade ett par gånger, vad menar du, vad skulle det inneburit om man hade gjort det? Och ska sägas att polisen ju sköt skarpt i de lägen som de känner sig trängda. Alltså tre personer blev ju skottskadade av polisen efter de här upploppen. Men då att hon vid två tillfällen vänder sig till den direkta uppmaningen och frågan, och ja, kritiken mot polisen om varför de inte sköt skarpt, så hamnade vi i ett läge där hon kände att, nej men vänta nu, hur kan ni påstå att jag har sagt något sånt? Och det här från Nyhetsmorgon i en intervju med Jenny Strömstedt, som jag tycker var väldigt ansvarsutkrävande. Mm. För att det ju är en makthavare på besök. Mm. Det är inte en vanlig Nyhetsmorgon-gäst. Och jag såg att många var förvirrade i kommentarsfälten under Nyhetsmorgons klipp på Facebook och Twitter och Instagram. Och varit upprörda. Hur kan man behandla en gäst på det här sättet? Mm-hmm. Alltså det var ju inte en... Och det här är ju problemet när någon är med ibland i lifestyle-syfte och någon är med ibland som politiker. Då kanske det blir svårt att förstå vad syftet är för journalisten.
Alltså, du menar att de är med ibland i lifestyle-syfte, kanske inte just i Nyhetsmorgon samma person?
Ah, det händer väl. Man var på någon härlig resa, Vietnam, pratade om det. Har något annat, någon annan syssla vid sidan av, älskar att trädgårda när det inte är valår.
Men du menar eller alltså, att även politiker får den eller behandlingen i Nyhetsmorgon?
När det inte är valår, ja. Gud, det kan vara fråga om så här, hur har ni det med familjen, bla bla bla. Lära känna segment. Mm-hmm. Och sen också med i Nyhetsmorgon, eller som man såg i USA, Rudy Giuliani, en av Trumps närmaste män, var med i Masked Singer. Och Mona Sahlin var ju med i Masked Singer.
Detta stämmer.
Herregud. Ja. Men hon var med hos Jenny, och Jenny som ville ha svar på detta. Och detta kom fram då, som Ebbas efterkonstruktion blev väldigt tydligt, och strategi. Efter kritiken.
Politiker uppmanar polisen till det, inte hör hemma i en rättsstat. Hur avslutningsvis reagerar du på det?
Man kritiserar något jag inte sagt. Hur kan det vara så, med rekord i skjutningar hittills i år, att justitieministern nu riktar ljuset mot ett enskilt uttalande från mig?
Återigen darret på rösten.
Men här känner jag mig lite besviken. Varför hon säger så här är ju, gissar jag, ett sätt för Kristdemokraterna att vinna personer som tycker basically typ, inte vet jag, samma som kanske så här, gängvåldet har gått för långt. Och sen så ser man lösningen på det är att ha fler poliser på gatorna. Jag gissar här nu, istället för att kanske förebygga klassklyftor och att folk hamnar i liksom socioekonomiskt utsatta situationer och så vidare, som välfärdssamhället skulle kunna göra, så ser man istället att det är ett sätt att liksom ta tag i symptomen av något som inte funkar. Och då så är jag ju då, om jag sitter där som en framtida KD-väljare, blev lite till mig. Åh! Yes, hon säger att vi ska skjuta skarpt vi då. Men, ja. Och sen så tar hon tillbaka det. Det är väl, alltså, strategiskt känns det också lite tveksamt, eller?
Ja, eller ser det som att det är en dubbelvinn. Att de som hörde det och accepterade budskapet, nice, hårda tag. och sen inte behöva stå för det inför politiskt kunniga. Mm. Som vet om att det är ju inte förenligt med Sveriges lagar eller styre.
Nej, men det var ju inte så jag menade.
Utan,
heller, skulle man kunna säga.
Jag menar att det är gummikulor och tårgaskanon, men det tycker ju alla partier. Så var med. Nej, nej, det var gummikulor jag menade. Mm, nej, nu
då,
var det ju ganska
tydligt. Då säger vi nog inte skarpt.
Ja. Så det är det ena, skjuta skarpt, och att hon sen indignerat ju skjuter ifrån sig. Jag tycker att det här
kan jag, att det är en attack på henne.
Jag tycker att den här gråten på rösten, gråten i halsen när man är så där, att det är en ny strategi, och att det är att hon både är engagerad, driven av frågan och känner sig personligen attackerad. Mm. Så tror vi att det funkar. Vad kände du?
Nej, men det är ju det jag funderar på. Alltså, om det är så att hon skulle egentligen då vinna på att var lite hård i det där läget och fortsätta gå på det. Jag vet inte, alltså så här, jag är inte så att KD, det går jättedåligt för KD. Mm. Och deras största möjlighet är väl kanske att dra väljare från Moderaterna, typ, inte vet jag. Och då tänker jag att hon nog kanske, men de har ju säkert gjort en analys kring det här, men jag tänker att om hon då helt plötsligt, så har hon ju faktiskt rubrikerna. Alltså hon säger någonting som får mycket spridning och så vidare. Då
och hon upplevs som att hon är i opposition mot allt som är fel i samhället nu.
Ja, men exakt. Och typ, alltså, lite det där som, alltså typ, jag säger, nu är det dags att någon tar bladet från munnen, typ. Och då, jag vet inte. Jag känner mig liksom lite besviken på att hon inte vågade driva det hela vägen.
Vad intressant, för nu blir det en halv mesyr, som du säger.
Jag
det. Och att det är synd om henne i slutändan, vilket det ofta tenderar att bli när Ebba Busch får kritik för om det är förtal eller om det är uttalanden om somalier. Det är synd om Ebba.
Jag tänkte att jag skulle vilja prata med dig, Parisa Amiri, om de tre mest intressanta grejerna i fallet Heard versus Depp.
Please do. Fast vet du vad? Det tar emot, men please do.
Det är då tre saker som jag fastnar för i det här. Och nummer ett är just den här totala uthängningen. Vad skickar det för signaler till andra? För jag läser en text på medium.com som heter The Assassination of Amber Heard. Där de skriver bland annat detta. Och det här är faktiskt, vill jag knyta an till en grej, där du citerade Tone Schunnesson och hennes bok Dagarna, dagarna, dagarna. Där hon, den här Bibs, inte känner kanske att hon har ryggen fri att anmäla misshandel för att hon själv kanske hade varit lite, inte vet jag, någonting. Alltså att hon själv inte var utan skuld. Det tar de upp i den här Medium-artikeln. Som, det står så här. Amber Heard never claimed to be a perfect victim. She never said she didn't fight back or hit Johnny. In fact, in her 2016 deposition, she admitted to just that. When you're living in an abusive situation, your brain is in constant panic mode. You become the most toxic version of yourself. Like an animal backed into a corner, you do what it takes to survive. Amber was recorded saying to Johnny, please, I'm begging you to stop. I feel like I have a heart attack almost every day. You're killing me. Och sen så är det ett till citat av Amber från 2021, lite längre. If you were being strangled, would you or would you not try to save your life any way you could? Ask yourself if you would encourage your daughters or sisters to not try to keep their lives when someone was attacking them yet again. Och det som den här Medium-artikeln avslutar med är följande. Search her name on social media and you will find endless quantities of misogynistic abuse and victim blaming. Other victims are seeing this and thinking no one will believe them either. Bear in mind how you speak about this trial and Amber in general. Every time you choose to call her a liar or a gold digger or an abuser, a victim you know will quietly decide they cannot trust you. Mm. Alltså jag får fan rysa det där. A victim you know, för det handlar liksom inte om Amber Heard, och absolut, hon kan säkert ha varit, inte vet jag, otrevlig, använt droger, liksom skrikit på sin assistent och så vidare. Alltså grejen är väl den att när man håller på och pratar om det här så är det någon runt omkring oss. För vi vet också att statistiskt sett fortfarande det farligaste stället för kvinnor är att vistas i hemmet eller tillsammans med en partner, ofta män då, eller typ alltid. Att de känner, de går redan med de här tankarna att de inte vill anmäla och så vidare, eller det kanske inte är så farligt, han är ju så snäll när han inte slår mig, bla bla bla.
Vi är inte en del i rättssalen eller i fallet. Vi kan kontrollera hur pass skadligt det här får bli för liksom backlashen, kulturen i såna här frågor. Och det jag menar med att det här tillåts göras till allmänna sanningar om hur kvinnor är och fungerar. Och att det är livsfarligt, för att det är så fruktansvärt ensidigt nu. Vi har en person som har varit hela världens älskling, en av världens största stjärnor i 4 decennier. Och han går upp emot en tjej som vi har noll eller ganska obefintlig vetskap om sen innan. Klart han har ett större sympatikapital. Klart han tjänar på att det här sänds på nätet och kan göras stora memes av och allt möjligt. Och en person på Britta och Parisa som skrev till oss där, en följare, berättade om att hennes 11-årige son hade nåtts av memes om detta på TikTok. Så här sa hon. Min 11-årige son sa häromdagen att det verkar som att alla är på JD:s sida och att hon ljuger. Jag blev helt paff och ledsen och vi gick igenom det han fick se på Reddit och på TikTok om vad det innebär att leva med någon som man älskar men som gör en illa och att det inte kan vara riktigt så enkelt. Det märks att han som bara är 11 och hans polare dras ner i detta träsk av misogyni. Hur påverkar såna här kampanjer av kvinnohat hans generation blir rädd? För oavsett utfallet i den här rättegången, oavsett vad man kommer fram till, så kan inte det här parallella få fortgå och spåra ur helt jävla fullständigt och bara lägga en blöt filt över alla andra människor. Det är det som är livsfarligt. Och inte bara för, som du säger, kvinnor som själva har erfarenheter av det här eller fast i det här as we speak.
Och det var ju som sagt ett axplock av det vi har pratat om på sistone. Långt ifrån allting. Men allting finns ju någonstans att finna. Det finns inne i Podme-appen. Så ladda ner den, signa upp er och hitta oss varje vecka. Friare tycker jag är härligt att du säger. Mm. För att vi typ är bakom lås och bom eller vad man ska säga. Där är det. Det är som en, alltså skillnad mellan liksom din vanliga nattklubb och en svart klubb.
Där har vi den bästa liknelsen.
Välkomna in dit och händerna på täcket.
Puss. Självgnugg. Jag vill bara säga att jag inte hade det. Hej.
Vi märkte det.